Det är dags för årets sista boktips, sommarboktipset. Extra välkommen Pia-Lena Krichell.
Tack så hemskt mycket.
Jag kan också säga att det är inte det sista boktipset för i år, för det kommer faktiskt ett till. Men då är det ett sommardeckartips och det kommer vi kunna få höra i sista numret. Vi kommer prata om 9 böcker, det är ju jättemånga.
Man behöver många böcker. Det är en lång sommar och det är verkligen hög tid att läsa hjärnet, tycker jag.
Och du har läst på ganska mycket?
Ja, men jag läser ju alltid så att det är liksom ingen skillnad. Men jag ser verkligen fram emot semestern och få ligga och läsa liksom platt på en strand eller en brygga eller en solstol. Och ja, flera timmar i sträck, det är ju faktiskt jättehärligt.
Ska vi börja prata om något som, jag höll på att säga, ligger ganska platt? Kräftor. Lite cheesy övergång där, men där kräftorna sjunger av Delia Owens. Och det är en bok som var den mest säljande boken i USA 2019 och blev en internationell, alltså hel succé som älskats av läsare över hela världen. Vad är det för något? För den handlar ju inte om kräftor direkt.
Inte direkt, men den handlar om sumpmarker i sydöstra USA, i en delstat där. Det handlar om en tjej från, hon är väldigt liten, till vuxen ålder och ett väldigt händelserikt, omstörtande, hemskt, härligt, intensivt liv.
Hon kommer från verkligen underklass, fattigt. Hennes familj lever, precis som du sa, i de här träskmarkerna. Det är flera syskon och sen lämnar morsan den här familjen och även pappan försvinner. Och den här lilla tjejen tvingas överleva i de här omgivningarna själv.
Precis. Det är ju någon slags, ja, men lite överdrivet, för sen blir hon naturligtvis en jättehögburen biolog och skriver böcker och ritar böcker om djur och natur i den här sumpmarken. Men där emellan det här smått överdrivna så är det ju liksom lite faktiskt en mordgåta, det är lite kärlek.
Och det är oväntade vändningar, hon är alltså en analfabet och som du sa blir då en författare. Så det är en bildningsresa också, kan man väl säga.
Ja, men verkligen. Och mycket det där förtrycket av människor som inte passar in i normen, i dåtidens norm, att då är man inte vattenvärd. Det är faktiskt fruktansvärt, men det är säkert så det har varit.
Och det här är början på
50-talet.
Ska vi gå över till någonting helt annat? Dagens skilsmässa, och den här boken heter Skilsmässan av Moa Herngren. Det är en bok som kom ut förra året och den blir färdig på Legimus, beräknas i alla fall, 1 juli.
Nu flyttar vi oss till idag, Östermalm, Stockholm, och ett ganska välbeställt par. Boken bygger naturligtvis på att de kommer att skilja sig, men den är ganska fint uppbyggd för att det är först kvinnan som beskriver sin syn på deras liv och sen mannen. Jag tror att man kan känna igen sig i ett parförhållande som kanske där man inte pratar med varandra ordentligt eller förstår varandra eller hamnar i boxar som man inte kommer ur.
Men hur är liksom deppigt är det då?
Det är inte jättedeppigt, det är ju väldigt lättsam bok ändå. Men den är allvarlig och jag tycker att det är viktigt att den är det, för det, skilsmässor är ju inte jättelajbans.
Vi går över till en annan bok. Den här har inte jag läst, men är sugen på, och den heter Om man håller sig i solen av Johanna Ekström. Och den kom redan 2012. Jag kan också berätta att Johanna Ekström nu i våras avled. och hon blev 51 år gammal. Så det här handlar också om en uppväxt.
Ja, det är ju faktiskt påfallande hur många författare som skriver om sin barndom och sina föräldrar. Jag vet att jag har tipsat om massor med sådana böcker tidigare. Det här är ännu en. Johanna Ekström är, eller var kanske man ska säga, dotter till Per Westberg som sitter i Svenska Akademin. Och en annan författare som är lite mindre känd som heter Margareta Ekström. Johanna växte upp med föräldrar och en bror i Stora Skuggan på Norra Djurgården. Också väldigt hög intellektuell standard på den familjen. Och allting skulle vara så vackert och det skulle vara fint och det fick inte vara fult och ja, men lite snobbigt helt enkelt. Men den var väldigt läsvärd och ja, men jobbigt.
Och vad är det som är så jobbigt?
Ja, men exempelvis så får hon anorexia när hon är i de yngre tonåren. Och det är flera vänner till familjen som säger det, men ni kan inte ha det så här. Ser ni inte hur hon ser ut? Och föräldrarna säger, hon kommer att klara det själv. Det är ju helt sinnessjukt att inte ta en allvarlig sjukdom som ens barn har på allvar, utan ja, men bara liksom leva bredvid den. Och det är ju ett tecken på någonting också, så att det är lite symptomatiskt för hela familjebilden där.
Men är det här en intellektuell roman? Jag tänker att hon kommer från den miljön och jag tänker på språket och så.
Hon har ju skrivargåvan också. Hon har ju skrivit både poesi och självbiografiska böcker. Så hon kan absolut skriva och ganska poetiskt språk tycker jag.
Ska vi gå över till en bok som också är så pass ny på Legimus att den inte ens finns än, men den beräknas vara färdig 1 juli. Och den här boken heter Natten av Sara Gordon. Jag trodde först att hon hette Sara Gordon.
Nej, hon är svensk. Hon har skrivit barnböcker tidigare om jag har förstått saken rätt. Den handlar om Sara och hennes barn och barnens pappa och många, nu kanske folk tycker att jag är konstig i huvudet, men det är ganska svåra grejer. En av barnen får diabetes och när det barnet blir tonåring så blir hon jättestökig och sticker hemifrån medan mamma då sitter hemma och bara skriver massa sms och frågar var är du? Det är väl det som titeln hänvisar till, natten, att hon är vaken hela tiden. Och försöka hålla fokus på sitt andra barn också. Hon har även fått ett tredje barn med en ny man. Men det är så fruktansvärt fyllt av kärlek och av gemenskap, säger man väl inte i en familj. Men hon är så icke-dömande. Hon vill bara sina barn väl. Och hon är inte arg och hon är inte elak. Hon straffar inte. Utan det är bara fullt av kärlek, trots alla svårigheter. Jag tyckte den var helt fantastisk, den här boken.
Vad var det som är så fantastiskt? Den här mamman sitter hemma och är sjukt orolig för sina barn. Det låter ju väldigt ångestdrivet och så är just att det är på natten också. Utspelar sig dessutom bara under en natt?
Nej, absolut inte. Det är från första barnet föds till blickar in i framtiden när det äldsta barnet pratar med Gud, jag var ju så stökig när jag var tonåring.
Men hon, jag tänker, jag är själv förälder och det här med att bli förbannad på sina barn, är hon någon sån här jättegod mamma? Kan man leva sig in i en sån här person?
Hon kanske inte beskriver när hon blir arg, men det kanske också är lite ointressant att läsa. Jag tycker det är mer spännande att läsa om varför det blir som det blir ibland och hur man kan komma ur saker och ting. För det finns faktiskt också med i slutet av boken. Att det inte bara är nattsvart, verkligen inte.
Och hur slutar det? Kan du hinta? Är det så här, åh, allt går åt helvete?
Det går inte åt helvete, det går bra. Det är bara, läs bara.
Vi ska byta ämne till, istället för natt, till titeln En vacker dag av Thomas Bannerhed som fick jättestor uppmärksamhet för några år sedan med boken Korparna. Och han är ju känd för att både använda Öland som bakgrundsmiljö och naturen. Men vad händer i den här boken?
Den här boken är en betraktelsebok kan man väl säga som utspelar sig under ett dygn på Ekerö. Jag tror att han bor där. Han är ju väldigt känd, Bannerhed, för att vara fågelskådare och otroligt kunnig. Jag tror att han har små sådana här fågelskolor i P1 i radion exempelvis. Den här börjar i Gökottan kan man väl säga när han tittar ut över fjärden mot Hässelby kanske det är, på andra sidan. Och han beskriver naturen och fåglarna så otroligt vackert och levande. Så det kändes som att jag stod på stranden själv och tittade på fiskljusarna eller vad det nu var för något. Och sen gör han små avstickar och med minnen i hans eget liv. Eller... Den är jättefin. Det är verkligen motsatsen till de tidigare böckerna som jag pratat om som kan vara, kännas lite allvarliga. Men det här är bara en sommardag i Sverige med djur och natur i fokus.
Men om man nu inte är intresserad eller inte så kunnig just fåglar och tänker, men gud, ska jag behöva läsa en biologibok?
Det är verkligen inte en biologibok och jag kan extremt lite om fåglar. Det är därför jag tycker om att läsa om djur och natur, för jag lär mig. Och det är kul att få exempelvis beskrivningen av hur de ser ut i ansiktet, att de har någon liten fågel som har som en banditmask över ögonen. Det är roligt att höra när man själv inte kan se dem. Man landar i nuet på Ekerö under ett dygn och sen flyger man därifrån igen.
Jag tänkte vi skulle gå till något som handlar om en funktionsnedsatt person från ett lite speciellt perspektiv. Den heter Om Nadja av Fanny Ambjörnsson. På vilket sätt handlar det om funktionsnedsättning?
Ja, det här är ju nästan som en fackbok kan man väl säga. Det är Fanny som har skrivit om sin lilla syster Nadja som föddes med fler funktionsnedsättningar. Nadja hade en tvilling också som inte fick några funktionsnedsättningar. Och hela boken kretsar kring hur det är för en familj att få en syrra eller ett barn som varken kan prata, se eller röra sig men ändå som är en människa. Och också hur vårt samhälle tar sig an en människa som inte har en egen talan, när man ska säga. Det är jättefint beskrivet om hennes assistenter från hon är liten tills hon går bort, som Nadja gjorde för ett par år sedan. Hon blev 34 år gammal. En av tjejerna där, hon jobbade med Nadja från hon var liten i 30 år.
Du sa att det här var som en fackbok. Är det en slags redogörelse för vad som händer i vardagen? Eller är det också betraktelser och känslor? Hur nära kommer man Nadja?
Det är faktiskt både och. För att assistenter och familj skriver dagbok om Nadja, eller man ska säga, till varandra så att man har koll när man tar över. Och då blir det ju någon, man får lägesbeskrivning av hur Nadja har det och hur det är att ta hand om Nadja. Men jag tycker också det var lite roligt för Nadja såg ju inget. Och de blev så förundrade för när hon åkte i en färdtjänstbuss förbi sitt föräldrahem så skrattade hon och blev glad. Och de blev så här, men hur kan hon veta det? Så jag har nästan lust att kontakta Fanny och säga, men man känner ju i kroppen svängningar eftersom jag själv inte ser och kan veta ganska bra vad jag är när jag åker bil. Så kanske gjorde Nadja det också.
Nu kommer vi ta tre böcker på raden som inte är svenska faktiskt. Men vi börjar med Latinamerika. Isabel Allende, en del känner säkert igen henne. Hon har skrivit hela sitt liv. Jag vet inte hur gammal hon är nu. Är hon 75?
Ja, säkert.
Den här boken heter Violetta. Den kom på svenska i år.
Men här har vi en klassisk härlig roman. En typisk Allende-bok. Folk kanske har läst Andarnas hus, som var hennes debutroman, stora genombrott. Här följer vi Violetta från hon föds till hon blir närmare 100 år, tror jag.
Var börjar vi någonstans?
Vi börjar i en liten stad i Chile där hon föds då, Violetta, med 5 äldre bröder. Och det blir lite kriser, ekonomiska kriser, och de är tvungna att flytta till södraste Chile och ta hand om sig själva, trots att de hade mycket pengar tidigare. Och sen växer hon upp, gifter sig, träffar en annan man, får barn, barnens liv och mostrar och bonusmostrar och allt möjligt. Alltså, det är så mycket folk, det går inte att berätta, men det är inte snurrigt. Det är lätt att hålla reda på dem.
Är det här någon slags släktkrönika?
Korrekt. En släktkrönika helt enkelt.
Den började med spanska sjukan och nu har vi corona fortfarande. Är det med i boken?
Ja, men faktiskt. Det blir liksom sy ihop säcken där börjar och slutar med en pandemi. Det är lite lustigt på sätt och vis. Nej, men det är bara en urhärlig bok. Läs den. Men Azizah, har inte du några favoritböcker som du kan tipsa om?
Jo, jag har 2 böcker. Och den första är hemsk, men väldigt spännande också. Och den utspelar sig i USA, skriven av Colson Whitehead. Och heter Den underjordiska järnvägen. Och den blev ju också jättehyllad. Bland annat så vann den Pulitzerpriset 2017 och National Book Award 2016. Så det är också sådana som har översatts till massor av språk. Den handlar om slavhandeln. Och då tänker många, åh gud, vad jobbigt igen. Men den här handlar om en ung tjej som heter Cora. Som vill fly från sin plantageägare, vilket hon också gör. Och jag kan säga att det här slutar rätt bra. Men varför heter den underjordiska järnvägen? Ja, det är, kan man säga, att det var en benämning på det nätverk av frivilliga som hjälpte slavar att fly från södern till norr. Men i den här boken, som ju är en roman, även om den har, kan man säga, en historisk roman, så har han gjort att den här järnvägen blir en konkret underjordisk järnväg, vilket ju inte var i verkligheten. Det är också lite det som gör en spännande att hela tiden komma fram på olika stationer och hela tiden ha någon som flåsar i nacken. Då tänker man så här, hur mycket hemskhet från slaveriet finns det med? Ja, det finns. Men jag tycker att det som är skillnad med den här och många andra är att man får reda på fasor, men lite vid sidan av. Visserligen berättar han med ganska så här konkret vad de här slavarna kan utsättas för, men mer lite utifrån. Så att jag tyckte att på ett sätt så blev det uthärdligt att läsa, samtidigt som man faktiskt får reda på det föraktet för människor som inte räknas som människor.
Men var det en riktig sån här bladvändare?
Alltså ja, jag tyckte det. Jag blev hela tiden så här, vad händer sen? Kommer hon klara sig? Och jag kan säga också att hon råkar ut för en del saker och sen så reder hon upp det i alla fall.
Låter härligt, den måste jag läsa också.
Jag tänkte avsluta med en bok som faktiskt jag läste förra året. Som är en bok som lever kvar i mig så starkt att det är nog en av de bästa böcker jag någonsin läst faktiskt.
Ja, den här har jag också läst.
Shaggy Bane av Douglas Stewart. En 50-årig skotte. Och den här vann 2020 års Bookerpris. Jag vet att när han försökte ge ut den här romanen så blev han refuserad 44 gånger. Jag kan inte förstå hur man kan orka skicka in sitt debutmanus 44 gånger. Jag tror att alla de här som refuserade honom Varför sliter sitt hår? Jag vet inte, gnager ner sina egna tänder, och det kan de gott göra, för de missade faktiskt världens grej. Vi befinner oss i industristaden Glasgow 1981. Och det här är under Thatchers järnhårda styre, och man måste kämpa för att överleva. Och det gör Shuggie Bain, som är en ung kille eller barn i början. Han kanske inte ens är 10.
Precis, han är väldigt liten.
Han lever med sin mamma och sin brorsa och syrra. Och det är så en stenhård, skitig gruvarbetarsamhälle. Mamman är en vacker, kan man nästan säga som en diva. En glamorös alkoholist.
Ja, men hon beskrivs som att hon ser ut som Elizabeth Taylor. Svår kombination, men också häftig beskrivning av den världen på något sätt.
Men det är en enormt stark barndomsskildring, och bindningen mellan en förälder som är då otillräcklig och ett barn som försöker anpassa sig till den här extremt hårda miljön när han är ett känsligt barn som försöker hitta sin väg i tillvaron.
Ja, speciellt som man ju är homosexuell också och måste slåss mot hela den här hårda arbetargruvsamhällets fördomar. Det är verkligen, alltså, att han orkar och pallar är ju fantastiskt.
Ja, det är en innerlighet i den här boken, och den kommer leva kvar i mig, kan man säga, hela livet. I alla fall för mig. Så jag hoppas att jättemånga kommer vilja läsa den här.
Jag ger tummen upp. Läs den.
Vi drar igenom alla böcker som vi har snackat om. Och vi började alltså med Där kräftorna sjunger av Delia Owens. Sen var det Skilsmässan av Moa Herngren. Och den beräknas vara färdig 1 juli. Om man håller sig i solen av Johanna Ekström. Natten av Sara Gårdan. Den beräknas vara färdig 1 juli. En vacker dag av Thomas Bannerhed. Om Nadja, Fanny Ambjörnsson. Violetta, Isabel Allende. Och sen avslutade vi med Den underjordiska järnvägen av Colson Whitehead. Och sist Shuggie Bain av Douglas Stewart. Det här blir väl en riktigt bra sommarhög?
Ja, verkligen. Och oavsett om man läser de här böckerna eller andra, så önskar jag alla en god sommar och en god lässommar.